Kapitel 14. Röd törne. Harlons bro verkade knappast vara någon rimlig skådeplats för den explosion som Elaine fruktade. Samhället var en medelstor köping med tre värdshus och tillräckligt många boningshus för att ingen skulle behöva sova på något höloft. När Elaine och Birgit gick ner till skänkrummet denna morgon hälsade de husmor Dill, den rundhylta värdinnan, med ett varmt leende och så mycket till nigning som hennes omfång tillät. Det var inte bara för att Elaine var HD. Husmor Dill var så glad över att hennes värdshus var fullbelagt trots de igensnöade vägarna att hon knixade åt alla och en var. När de kom svalde Avienda skyndsamt ner det sista av sitt frukostbröd med ost, borstade av några smulor från klänningen och plockade åt sig sin mörka mantel för att sälla sig till dem. Utanför hade solen precis börjat titta upp över horisonten som en låg, blekgul kupol. Det syntes bara ett fåtal moln på den vackert blå himlen och de var vita och mjuka. Inte sådana som bar med sig mer snö. Det såg ut att bli en underbar dag. Om det inte varit för Erdelers som trampade upp en stig längs den snötäckta gatan och släpade Garinia Rosoinde, en av Frändes kvinnorna, i ena armen. Garinia var en smärtsaldenska som hade tillbringat de sista 20 åren med att bedriva handel, trots att hon inte såg ut att vara mer än ett par år äldre än Ninniv. I vanliga fall gav hennes järva näsa ett kraftfullt utseende. En affärskvinna som inte skulle ge sig förrän hon fick det pris hon ville. Nu var hennes mörka sneda ögon uppspärrade och den breda munnen öppen i ett ordlöst tjut. En växande skock Frändes kvinnor kom efter med kjolarna upphissade så att de inte skulle släpa i snön, viskande sinsemellan. Fler kom springande från alla håll. Rianne och resten av sygillet gick i täten, alla med bistra miner, utom Kirstian som verkade ännu blekare än vanligt. Alicia var också där, men hennes ansikte var helt outgrundligt. Erdeles stannade framför Elaine och gav Garinia en så hård knuff att kvinnan föll på alla fyra i snön. Där låg hon kvar, fortfarande tjutande. Frändeskvinnorna samlades bakom henne och fler kom hela tiden. Jag kommer till dig med det här eftersom Ninniv är upptagen, sa den bruna systern till Elaine. Hon menade att Ninniv hade smugit sig undan någonstans med län en liten stund. Men för en gång skull syntes inte minsta antydan till leende på hennes läppar. Tyst barn, bräste hon åt Garinia. Hon tystnade genast. Det här är inte Garinia Rosoinde, sa hon. Jag kände äntligen igen henne. Hon heter Sharaya Alkishi och är en novis som rymde strax före det att jag och Vandin bestämde oss för att dra oss tillbaka och skriva vår världshistoria. Hon erkände det när jag ställde henne mot väggen. Det förvånar mig att Karin inte har känt igen henne. De var noviser tillsammans i 2 år. Lagen är mycket tydlig på den här punkten, Elaine. En rymling måste få på sig novisklänningen igen så fort som möjligt och hållas under sträng disciplin tills hon kan återbördas till tornet för bestraffning. Efter det kommer hon inte att fundera på att fly igen. Elaine nickade sakta och försökte komma på vad hon skulle säga. Vare sig Garinia eller Saria skulle fundera på att rymma igen eller ej så skulle hon inte få någon möjlighet. Hon var mycket stark med kraften och tornet skulle inte släppa henne ifrån sig om det så tog henne resten av livet att vinna sin sjal. Men Elaine kom ihåg någonting som hon hade hört kvinnan säga första gången hon mötte henne. Då hade hon inte förstått innebörden, men det gjorde hon nu. Hur skulle Saria kunna stå ut med att bli klädd i vitt igen efter att ha levat som sin egen i 70 år? Än värre var att viskningarna bland Frändeskvinnorna hade börjat låta mer som ett olycksbådande muller. Hon fick inte lång tid på sig att tänka. Plötsligt föll Kirstian på knä och grep om Erdeles kjoltyg med ena handen. Jag överlämnar mig till er, sa hon med lugn röst. Ett under med tanke på hur blek hon var. Jag blev inskriven i novisboken för nästan 300 år sedan och rymde mindre än ett år senare. Jag överlämnar mig och ber om nåd. Nu var det vitåriga Erdeles tur att spärra upp ögonen. Kirstian påstod sig ha rymt från tornet när hon själv bara varit ett lindebarn, om inte innan hon ens var född. De flesta av systrarna trodde inte på att främdeskvinnorna var så gamla som de hävdade. Kirstian såg ut att vara medelålders, inte mer. Trots det återvann Erdeles snabbt fattningen. Hur gammal kvinnan än var så hade Erdeles varit HD nästan lika länge som någon annan levande syster. Om det är så, barn, sa hon med en röst som sprack en aning på det sista ordet. Är jag rädd att vi är tvungna att klä dig i vitt också? Du kommer fortfarande att bli bestraffad. Men att du har överlämnat dig självmant kommer att mildra straffet något. Det var därför jag gjorde det. Intrycket av Kirstians stadiga röst förtogs något av en ljudlig svällning. Hon var nästan lika stark som Saria. Ingen av kvinnorna i sygillet var svag och skulle bli hållen under mycket hård kontroll. Jag visste att ni skulle avslöja mig förr eller senare. Erdeles nickade som om det var självklart. Men Elaine kunde för sin del inte begripa hur någon skulle ha kunnat avslöja den äldre kvinnan. Hon betvivlade starkt att Kirstian Calwyn var det namn som främdeskvinnan hade fötts till. Fast de flesta av fränderna trodde att Aesir var allvisa. Åtminstone hade de trott det. Dumheter. Saranaya Vostovans hesa röst skar genom frändeskvinnornas dämpade prat. Hon var vare sig stark nog att bli Aesir eller till närmelsevis gammal nog att stå särskilt högt bland fränderna. Men nu steg hon ändå trotsigt fram ur gruppen. Varför skulle vi låta vita tornet få dem? Vi har hjälpt kvinnor att fly, och det är med all rätt. Det ingår inte i reglerna att lämna dem tillbaka. Behärska dig, sa Rianne vast. Alicia var snäll att ta hand om Saranaya. Det verkar som om hon har glömt bort för många av dessa regler som hon påstår sig känna till så bra. Alicia såg på Rianne, fortfarande med samma outgrundliga min. Alicia som med fast hand satte frändernas regler i verket. Det ingår inte i våra regler att återlämna rymlingar, Rianne, sa hon. Rianne ryckte till som om någon hade slagit henne. Och hur föreslår du att vi ska göra för att behålla dem, frågade hon slutligen. Vi har alltid hållit rymlingar för sig tills det varit säkert att de inte var eftersökta längre. Och blir de hittade innan dess låter vi systrarna ta dem. Det är den regel vi går efter, Alicia. Vilka andra regler anser du att vi ska bryta mot? Menar du att vi ska sätta oss emot Aesirna? Hennes röst var fylld av löje över en sån tanke. Men Alicia bara teg och såg på henne. Ja, hördes en röst ropa från skocken av frändeskvinnor. Vi är många och de är få. Erdeles stirrade på kvinnorna med klentrogen blick. Elaine omfamnade Saida, även om hon visste att den som talat hade rätt. Fränderna var för många. Hon kände hur Avienda omfamnade kraften och Birgit beredde sig för att ingripa. Alicia ruskade på sig som om hon just vaknat upp och gjorde någonting som var betydligt mer praktiskt och definitivt effektivare. Saranaya, sa hon med hög röst. Du anmäler dig för mig när vi stannar ikväll och du tar med dig ett spö som du själv skär till innan vi ger oss av nu på morgonen. Du är med, Ashra. Jag känner igen din röst. Och sen lika högt till Rianne. När vi stannar för kvällen kommer jag att ställa mig under din domvärjo. Jag ser ingen som gör sig redo för avfärd. Då bröt frändeskvinnorna hastigt upp för att hämta sina tillhörigheter. Men Elaine såg hur en del av dem pratade tyst sinsemellan medan de gick. Senare, när de red över bron över den frusna ån som slingrade sig fram utanför byn och Ninni klentroget fick höra vad hon hade missat och blängde efter någon att skälla ut, hade både Saranaya och Ashra varsitt videspö, liksom Alicia. Och Saraya och Kirstian hade i all hast framletade vita klänningar under sina mörka mantlar. Vindfinnerskarna pekade på dem och skrattade högljutt. Men bland främdeskvinnorna var det fortfarande många som gick i smågrupper och pratade. De blev tysta så snart en syster eller någon ur sygillet tittade på dem. Och när de såg på Eisedena var det med mörker i blicken. 8 dagar till att pulsa fram genom snön när det inte föll ny. 8 dagar av att sitta och skära tänder på något värdshus när det snöade. 8 dagar till av främdeskvinnor som kastade mörka blickar på systrarna och vindfinnerskar som var lika högdragna mot både främdeskvinnor och Eisedir. På den 9:e dagens morgon började Elaine önska att alla helt enkelt kastat sig över varandra istället. Hon undrade just över hur de skulle kunna tillryggalägga de sista 10 milen till Camlin utan att någon slog ihjäl någon annan när Kirstjen knackade på dörren och pilade in utan att vänta på svar. Kvinnans enkla ylleklänning hade inte den vita nyans som egentligen passade sig för en novis och på något sätt hade hon återfunnit en stor del av sin värdighet. Som om vetskapen om vad som väntade gjorde det nuvarande lättare. Men nu gjorde hon en kvick nigning som nästan fick henne att snubbla över manteln. Det fanns ängslan i hennes nästan svarta ögon. Ninev ser det. Elaine ser det. Först Län säger att ni ska komma genast, sa hon andlöst. Han sa att jag inte fick säga någonting till någon och att ni inte heller ska göra det. Elaine och Ninev utbytte blickar med Avienda och Birgit. Ninev morrade någonting om att Karn inte begrep att skilja på privat och offentligt. Men det var tydligt att hon inte trodde på det själv, även innan hon rodnade. Elaine kände hur Birgit koncentrerade sig likt en pil som siktade in sig på målet. Kirstjen visste inte vad Län ville, bara vart hon skulle leda dem. Den lilla stugan utanför Kallens korsväg dit Erdeles hade tagit Ispan föregående kväll. Län stod utanför med en blick lika kall som den frostiga luften och lät inte Kirstjen stiga in. När Elaine gick in förstod hon varför. Erdeles låg på sidan bredvid en kullvält pall. En kopp låg på jordgolvet inte långt från hennes utsträckta hand. Hennes ögon stirrade ut i intet och en pöl av stelnat blod hade spritt sig från det djupa jacket i hennes hals. Ispan låg på en liten brits och stirrade upp i taket. Hennes tänder var blottade i en krampaktig grimas och ögonen tycktes fyllda av skräck. Det hade sina skäl, eftersom en tjock träpåle stack fram mellan hennes bröst. Hammaren som uppenbarligen hade använts för att driva in den låg bredvid britsen i kanten av en mörk fläck som fortsatte in under britsen. Elaine tvingade sig att sluta tänka på att hon ville kräkas. Ljus, andades hon. Ljus? Vem skulle göra något sånt här? Hur skulle någon kunna göra något sånt här? Avienda skakade bara förundrat på huvudet och Län brydde sig inte ens om att göra det. Han spanade bara åt 9 håll samtidigt, som om han väntade sig att den eller det som hade begått morden skulle komma farande genom något av de 2 små fönstren, om inte genom väggen. Birgit drog sin slidkniv och såg ut att önska att hon haft sin båge. Känslan av en pil på en spänd bågsträng var starkare än någonsin i Elaines huvud. Ninev stod först bara stilla och studerade stugans inre. Förutom det uppenbara fanns det inte mycket att se. Ytterligare en 3-bent pall, ett grovt tillsnickrat bord med en flimrande lampa, en grön tekanna och en kopp till. En enkel eldstad med kallnad aska på härden. Det var allt. Stugan var så liten att Ninev bara behövde ta 1 enda steg för att komma fram till bordet. Hon stack fingret i tekannan, satte den mot tungan, spottade vilt och skälpte sedan ut hela tekannans innehåll på bordet. Te och teblad om vartannat. Elaine blinkade förundrat. Vad har hänt? Hörde Svendins svala stämma från dörren. Län gjorde en ansats att ställa sig i vägen, men hon hejdade honom med en liten gest. Elaine började lägga armen om henne och blev stoppad av ännu en lyftad hand. Vendins blick förblev fäst vid systern. Lugna ögon blickande ur en ACDs stilla drag. Den döda på britsen kunde lika gärna inte ha existerat. När jag såg er på väg hit allihop tänkte jag. Jag visste att vi inte hade många år kvar, men rösten lät så fridsam och behärskad. Men det vore inte konstigt om det bara var på ytan. Vad har du hittat, Ninib? Medkänslan formade Ninibs drag till en ovan min. Hon harklade sig och pekade på tebladen utan att röra vid dem. Pekade på de vita flagorna i högen av svarta, blöta blad. Det här är rot av rödtörne, sa hon med ett misslyckat försök att låta sansad och saklig. Smaken är söt, så om man lägger den i te är det lätt att missa den om man inte vet vad det är. Särskilt om man har mycket honung i. Vendin nickade utan att ta blicken från sin syster. Ädeles fick smak på sött te i Ibodar. Lite grann dövar smärta, sa Ninib. Så här mycket. Så här mycket är dödande, men det går sakta. Efter att ha tagit ett djupt andetag tillade hon. De kan ha varit vid medvetande i flera timmar. Oförmögna att röra sig, men medvetna. Den som gjorde det här ville antingen inte ta risken att någon skulle hinna hit med ett motgift. Även om jag för all del inte vet någon som hjälper mot en så här stark dos. Eller så ville mördaren att någon av dem skulle veta vem det var som dödade dem. Elaine flämtade till över en sån brutalitet, men Vendin nickade bara. Förmodligen Ispen, eftersom de verkar ha tagit mer tid på sig med henne. Det lät som om den vithåriga gröna systern tänkte högt, försökte komma på lösningen till en knivig gåta. Det gick fortare att skära halsen av någon än att driva en påle genom någons hjärta. Hennes lugn fick det att krypa i Elaine. Ädeles skulle aldrig ha tagit emot någonting att dricka från någon hon inte kände. Inte när hon var här ute med Ispan. Dessa två saker besvarar på sätt och vis frågan om vem mördaren är. En mörkvän och någon från vårt eget sällskap. Någon av oss. Elaine kände två rysningar, både sin egen och Birgits. Någon av oss, instämde Ninib sorgset. Evienda prövade äggen till sin slidkniv med tummen och för en gångs skull hade Elaine ingenting att invända. Vendin bad att få vara ensam med sin syster en liten stund. Innan de hunnit ut hade hon lagt sig på knä på golvet och tagit Ädeles huvud i famnen. Jem, Vendins knotige gamle väktare, väntade utanför tillsammans med en huttrande Kirstian. Plötsligt hördes ett tjut inifrån stugan, skriket från en kvinna som sörjde en ofattbar förlust. Ninib av alla människor vände sig om för att gå tillbaka, men Lan la en hand på hennes arm och James ställde sig bredbent framför dörren med en blick som inte var mycket varmare än Lans. Det fanns ingenting annat att göra än att lämna dem där. Vendin för att skrika ut sin smärta och James för att se till att hon fick vara ostörd i den. Och dela den, insåg Elaine när hon kände den lilla knuten av känslor i sitt huvud som var Birgit. Hon rös och Birgit la armen om hennes axlar. Evienda gjorde likadant från andra sidan och tecknade åt Ninib att sälla sig till dem, vilket hon gjorde efter en liten stund. Det mord som Elaine hade tänkt så lättsinnigt på hade ägt rum. Någon i deras sällskap var mörkvän och plötsligt kändes dagen kall nog för att frysa ben till is. Men det fanns en värme i vännernas närhet. De sista 10 dystra milen genom snön till Camlin tog 2 dagar och till och med vindfinnerskarna var dämpade av det som hade skett. Därmed var det dock inte sagt att de lättade på Marylills bördor eller att förändeskvinnorna slutade prata och plötsligt tystnade så snart en syster eller någon från sygillet kom i närheten. Vendin, som hade satt systerns silverprydda sadel på sin häst, gav samma lugna, behärskade intryck som hon hade gjort vid Ädeles begravning. Men det tysta löftet om död i James ögon fanns säkerligen också i Vandines hjärta. Elaine kunde inte ha blivit gladare vid åsynen av Camelins murar och torn om så blotta anblicken hade satt rosenkronan på hennes huvud och fört tillbaka Adeles från de döda. Inte ens Camelin, en av världens stora huvudstäder, hade sett någonting som liknade deras sällskap förut. Och väl innanför de 50 fot höga, grå stenmurarna drog de till sig stor uppmärksamhet när de tog sig fram bland människor, kärror och vagnar i snögloppet på nya stadens breda gator. Handelsmännen stod i dörrarna till sina butiker och gapade. Kuskarna stannade med sina vagnar för att stirra. Högresta ejlmän och spjutjungfrur blickade mot dem från vartenda gathörn, kändes det som. Stadsborna verkade inte ta någon notis om ejlkrigarna, men det gjorde Elaine. Hon älskade Avienda lika mycket som sig själv, mer. Men hon kunde inte känna någon kärlek för en ejl här på Camelins gator. Gamla staden, omgärdad av murar och torn av silverstrimmig vit sten, var ett kärt återseende. Och här började Elaine äntligen känna att hon var hemma igen. Gatorna följde kullarnas former och varje gång man kom upp på ett krön bredde en ny bländande utsikt av snötäckta parker och monument ut sig. Anlagda för att ses såväl uppifrån som på nära håll. Torn klädda med färggranna kakelplattor glittrade och glimmade i eftermiddagssolen. Och sen reste sig själva palatset framför dem. En gnistrande samling av ljusa tornspiror, gyllene kupoler och siliga stenarbeten. Nästan överallt vajade Andros fana med det vita lejonet mot röd bakgrund. Och där inte det satt var det drakbaneret och ljusbaneret. När de nådde palatsets höga, förgyllda portar red Elaine ensam fram i sin grå ridklänning, smutsig efter den långa färden. Kvinnor som nalkades palatset under pompa och ståt mötte enligt legenderna alltid ett nesligt öde. Hon hade gjort klart för de andra att hon måste göra det ensam, men önskade nästan att Avienda och Brigitte hade lyckats övertyga henne om motsatsen. Hälften av det dubbla dussinet vakter vid porten var ejljungfrur. Resten var män i blå hjälmar och blå rockar med en drake i guld och rött marscherande över bröstet. "Jag är Elaine Trackand", förkunnade hon med hög röst, förvånad över hur lugn hon lät. Hennes röst hördes vida kring och över hela det stora torget vände sig människorna som hittills hade stirrat på hennes ressällskap för att istället stirra på henne. De urgamla orden rann fram över hennes läppar. "I huset Trackands namn och med den rätt som tillkommer i Kärras ättling har jag kommit för att göra anspråk på Andros lejontron om det är ljusets vilja." Portarna svängde upp på vid gavel. Så lätt skulle det naturligtvis inte bli. Inte ens om palatset var hennes skulle det betyda att hon hade Andros tron i sitt grepp. Efter att ha överlämnat sitt sällskap i en förbluffad Rini Harfords vård. Elaine var mycket glad att se att den grånade överpigan, rund och majestätisk som en drottning, fortfarande hade palatset i sina dugliga händer. Och en samling tjänare i rödvitt livré skyndade Elaine till stora salen, Andors tronsal. Återigen ensam. Det här ingick inte i ceremonierna, inte ännu. Hon borde ha gått för att byta om till den röda sidenklänningen med pärlstickat liv och vita lejon på ärmarna. Men hon kunde inte låta bli. Den här gången försökte inte ens Ninive komma med några invändningar. Längs salens sidor marscherade vita kolonner, 10 famnar från golv till tak. Tronsalen var fortfarande tom. Det skulle den inte vara länge. Eftermiddagsljuset från glasrutorna som satts in i de höga fönstren längs väggarna blandade sig med den färgade glöden från de stora fönstren i taket där vita lejonet avbildades omväxlande med scener från andoranska segrar och porträtt av rikets första drottningar. Först i raden var Ishara själv, lika mörk i hyn som någon Ethan Mir, lika full av myndighet som någon ACD. Ingen kvinna som satt på Andros tron kunde glömma vad hennes ämbete förpliktigade till när föregångarna som hade format riket stirrade ner på henne. En sak hade hon fruktat att få se här. Det väldiga vidunder till tron bestående av idel förgyllda drakar som hon hade sett på estraden i bortre änden av salen i Tel Aran Riyot. Men ljuset var ett tack fanns den inte här. Lejontronen var inte heller uppställd på en hög piedestal som något slags trofé längre, utan hade återfått sin rätta plats på estraden. Det var en massiv pjäs med både guld och sniderier, men den var byggd för en kvinna. I ryggstödet var det vita lejonet inlagt med månstenar mot en bakgrund av rubiner, så högt upp att det skulle synas ovanför huvudet på kvinnan som satt där. Ingen man skulle sitta lugnt på den tronen, enligt sägnen, eftersom han visste att han därigenom hade beseglat sitt öde. Elaine höll det för mer troligt att den som byggt tronen helt enkelt hade sett till att en man inte skulle få plats ordentligt. Hon steg upp för de vita marmortrappstegen som ledde upp till estraden och la handen på tronens ena armstöd. Hon hade inte rätt att sitta där själv, inte ännu, inte förrän hon var erkänd som drottning. Men att avlägga eder med handen på lejontronen var en sed lika gammal som Andor självt. Hon fick kämpa mot en önskan att bara falla på knä och gråta ned mot sitsen. Hon hade kanske försonats med tanken på sin mors död, men det här fick all smärtan att komma tillbaka. Hon fick inte bryta ihop nu. I ljusets namn svär jag att hedra ditt minne, mor, sa hon tyst. Jag ska hedra Morgase Trakans namn och försöka att endast bringa heder till Trakans hus. Jag gav vakterna order att hålla nyfikna och lycksökare borta. Jag tänkte att du nog ville vara ensam här en stund. Elaine vände sig sakta om mot Dailin Taravin samtidigt som den gyllenblonda kvinnan kom gående genom tronsalen. Dailin hade varit en av dem som först hade gett hennes mor sitt stöd när hon gjorde anspråk på tronen. Det fanns mer grått i hennes hår än Elaine kom ihåg, fler rynkor i ögonvråna. Hon var fortfarande mycket vacker, en stark kvinna, och mäktig som vän eller som fiende. Hon stannade vid estradens fot och tittade upp. I 2 dagar har jag hört rykten om att du är i livet. Men först nu tror jag verkligen att det är sant. Så du har kommit för att ta emot tronen från draken återfödd. Jag gör anspråk på tronen med egen rätt, Dailin. Med min egen hand. Lejontronen är inget billigt smycke man kan få till skänks av en man. Dailin nickade som åt någonting självklart, vilket det också var för en andoran. Var står du, Dailin? Med Trakand eller mot? Jag har hört ditt namn många gånger på vägen hit. Med, eftersom du gör anspråk på tronen med egen rätt. Få människor kunde låta så torra som hon. Elaine satte sig ner på det översta trappsteget och tecknade åt den äldre kvinnan att göra hennes sällskap. Det finns förstås vissa svårigheter, fortsatte Dailin medan hon samlade ihop sin blå kjol för att sätta sig. Det är redan flera som har gjort anspråk på tronen, som du kanske vet. Nen och Elenia har jag i tryggt förvar, inspärrade för förräderi. En anklagelse som de flesta verkar godta. För närvarande. Elenias make verkar fortfarande för henne, om än i det tysta. Och Ari Milla har tillkännagivit att hon har pretensioner, den dumma gåsen. Hon får ett visst stöd, men det är ingenting som du behöver bekymra dig för. Ditt verkliga bekymmer, bortsett från att staden är full av ejlkrigare som väntar på att draken återfödd ska komma tillbaka, är Aemlyn, Aramel och Pellivar. För stunden kommer Luan och Elorian att ge dig sitt stöd, men de kan gå över till de tre. En koncis lista levererad med tonfall som om det rörde sig om ett eventuellt hästköp. Nen och Elenia hade Elaine redan hört talas om, även om hon inte visste att Jared fortfarande trodde att hans maka hade utsikter att få tronen. Arry Milla var en gås om hon trodde att hon skulle bli godtagen som drottning, oavsett vem som stödde henne. De sista fem namnen var däremot oroande. Allesammans hade stött hennes mor precis som Dailin, och alla var överhuvuden för varsitt starkt adelshus. Så Arathel och Aemlyn vill ha tronen, muttrade Elaine. Jag kan inte tro det om Elorian, inte för egen del. Pellevar handlade kanske om någon av sina döttrars vägnar. Men Luan hade bara sondöttrar och ingen av dem var i närheten av att ha åldern inne. Det låter på dig som om de kanske sluter sig samman, alla fem husen. Bakom vem? Det skulle vara ett allvarligt hot. Dailin log och lutade hakan i handen. De verkar anse att jag borde få tronen. Men nu vill jag veta vad du tänker göra åt draken återfött. Han har inte varit här på ganska länge, men det verkar som om han kan dyka upp ur tomma luften när som helst. Elaine blundade hårt en liten stund, men när hon öppnade dem satt hon fortfarande på trappan i stora salen och Dailin satt fortfarande bredvid och log mot henne. Hennes bror stred för Elaida och hennes halvbror hade blivit vitrock. Hon hade fyllt palatset med kvinnor som när som helst kunde fara på varandra. För att inte tala om att någon av dem var mörkvän, kanske till och med medlem i Svarta Aja. Och det allvarligaste hotet mot hennes avsikter att få tronen, ett mycket allvarligt hot, kom från människor som stödde en kvinna som sa att hon stödde Elaine. Världen var fullständigt galen. Hon kunde lika gärna dra sitt strå till stacken. Jag tänker binda honom till mig som min väktare, sa hon, och fortsatte innan kvinnan bredvid henne han gör annat än blinka för bluffat. Jag hoppas också att gifta mig med honom, men inget era har någonting med lejontronen att göra. Det allra första jag tänker... När hon fortsatte började Dailin skratta. Elaine önskade att hon vetat om det var av förtjusning över hennes planer eller om Dailin såg sin egen väg till lejontronen jämnas till framför sig. Nu visste hon i varje fall vad hon stod inför. När David Hanlon red in i Caimlin kunde han inte låta bli att tänka på hur det skulle vara att plundra staden. Under sina år som soldat hade han sett många plundrade byar och småstäder, och för 20 år sedan en riktigt stor stad, Carhane, efter att ale-krigarna gav sig av. Det var märkligt att alla dessa ale hade lämnat Caimlin så synbarligen orört. Men om inte de högsta tornen i Carhane hade brunnit skulle det å andra sidan ha varit svårt att veta att de hade varit där. Det hade funnits gott om guld att plocka åt sig överallt och gott om män som kunde plocka det. Han kunde fortfarande se de breda gatorna fulla av ryttare och flyende människor framför sig. De feta köpmännen som lämnade ifrån sig sitt guld innan kniven hunnit nudda dem i hopp om att deras liv skulle skonas. Smala flickor och runda kvinnor som var så skräckslagna när de blev ivägsläpade till något hörn att de knappt förmådde pipa och långt mindre kämpa emot. Han hade både sett dessa saker och gjort dem själv och hoppades göra det igen. Fast inte i Caimlin, erkände han med en suck. Om de order som fört honom hit varit av ett slag som han kunnat bryta mot skulle han kanske ha begett sig någon annanstans där grödorna kanske inte var lika rika men tveklöst enklare att skörda. Hans instruktioner hade varit entydiga. Han lämnade sin häst i stallet på Röda tjurens värdshus i nya staden och gick en mil till fots till han kom till ett högt hus på en sidogata. Huset ägdes av en välbärgad affärskvinna som inte skröt med sina rikedomar och hade ett litet märke målat på dörrarna. Ett rött hjärta på en gyllene hand. Den store muskulöse karl som släppte in honom var knappast någon affärskvinnas tjänare med sina ärrade knogar och buttra ögon. Utan ett ord ledde den väldige mannen honom djupare in i huset och sedan nedåt, ned mot källarvåningen. Härnlon lossade på svärdet i skidan. En annan sak han hade sett var hur män och kvinnor, misslyckade figurer, hade förts till sina egna synnerligen utstuderade avrättningar. Han trodde inte att han hade misslyckats, men å andra sidan hade han knappast lyckats heller. Fast han hade lytt sina order, vilket inte alltid var tillräckligt. När de kom ner i källaren, vars grovhuggna stenväggar lystes upp av förgyllda vägglampor, gick hans blick först till en vacker kvinna i spetskantad scharlakansröd sidenklänning och håret uppsatt i ett skirt spetsnät. Han visste inte vem furstinnan Chiaini var, men hans order hade varit att lyda henne. Han undfängnade henne ett leende och sin elegantaste bugning. Hon bara såg på honom som om hon väntade på att han skulle lägga märke till vad mer som fanns i källaren. Han kunde knappast ha missat det. För bortsett från några tunnor fanns bara ett stort, tungt bord i källarrummet. Det var smyckat på ett högst särpräglat vis. Två ovaler hade skurits ut i bordsskivan och ur den ena stack en mans huvud och axlar upp. Huvudet hade böjts tillbaka mot träskivan och hölls fast där med hjälp av läderremmar som var fastspikade i bordet och höll ett träblock på plats mellan mannens uppspärrade käkar. Den andra prydnaden var en kvinna som spänts fast på samma sätt. Under bordet låg de på knä med handlederna fastbundna vid anklarna. Säkert på plats för alla nöjen man kunde vilja ägna sig åt. Mannen hade en del grått i håret och adliga drag, men naturligt nog himlade han vilt med de djupt liggande ögonen. Kvinnans hår som låg utbrett över bordet var mörkt och glansigt, men hennes ansikte var lite väl avlångt för Hanlons smak. Plötsligt såg han hennes ansikte på riktigt och hans hand for till svärdsfästet innan han kunde stoppa den. Det var inte helt lätt att släppa greppet om fästet, men han ansträngde sig för att inte visa det. Det var ett Eishige-ansikte, men en Eishige som lät sig fjättras på det viset utgjorde inte något hot. Så du har lite i huvudet, sa Chiaini. Av uttalet att döma var hon välboren, och hon förde sig sannligen som en ädling när hon svepte runt bordet för att blicka ner i den fjättrade mannens ansikte. Jag bad hans högvördige nåd Moridin att skicka mig en man med någonting i huvudet. Stackars Jashim här har inte mycket. Hanlon rynkade pannan men dolde det genast. Hans order hade kommit från Moridin i egen hög person. Vem i själva domesvalget var Moridin? Det gjorde detsamma. Hans order hade kommit från Moridin. Det räckte. Den storväxte mannen räckte Chiaini en tratt som hon stack ner i ett hål som borrats genom träblocket mellan denna Jashims tänder. Mannens ögon verkade på väg att hoppa ur sina hålor. Stackars Jashim gjorde sig skyldig till ett mycket allvarligt misslyckande, sa Chiaini och log som en räv i hönshuset. Moridin vill att han ska straffas. Stackars Jashim är mycket förtjust i brännvin. Hon tog ett par steg tillbaka, men inte så långt att hon inte kunde se tydligt. Hanlon hajade till när den storväxte gick fram till bordet med en av tunnorna. Hanlon trodde att han själv förmodligen skulle ha kunnat lyfta den, men den väldige mannen höjde den utan svårighet. Den fjättrade mannen gav till ett kvävt skrik. Sen kom en ström av mörk vätska strömmande ur tunnan och ned i tratten och förvandlade hans skrik till ett gurglande läte. Den skarpa lukten av dåligt brännvin fyllde rummet. Trots sina fjättrar kämpade mannen emot, fäktade och vred sig. Lyckades till och med rucka på bordet, men brännvinet fortsatte att rinna. Det steg upp bubblor genom tratten när han försökte ropa eller skrika, men den stadiga strömmen sinade aldrig. Han rörde sig allt långsammare för att slutligen stillna helt. Stora och glasartade stirrade ögonen upp i taket medan brännvinet sipprade ur hans näsborrar. Den store mannen slutade inte hälla förrän de sista dropparna föll från den tomma tunnan. Jag tror att stackars Jachim har fått noga brännvin till sist, sa Chiaini och skrattade förtjust. Hanlon nickade. Han hade väl det. Hanlon undrade vem mannen varit. Chiaini var inte riktigt klar. Hon gjorde en gest åt en storvuxne som slet loss läderrämmarna till Aishidens munkavle från spikarna. Hanlon trodde att träblocket kanske hade fått några av hennes tänder att lossna när det slets ur hennes mun. Men även om det stämde så ödade hon ingen tid på dem. Hon började pladdra innan mannen släppte remmen. Jag ska lyda er, tjöt hon. Jag ska lyda så som den högvördige härskaren har befallt. Han gjorde så att skölden runt mig skulle upplösas efter ett tag för att jag skulle kunna lyda. Det sa han. Låt mig bevisa det. Jag ska kräla. Jag är en mask och ni är solen. Och snälla, snälla, snälla. Chiaini kvävde orden, om än inte snyftningarna, genom att lägga handen över kvinnans mun. Hur ska jag kunna veta att du inte sviker igen, Faelion? Du har svikit förut. Och Moriden överlät åt mig att tilldela dig ditt straff. Han gav mig en annan. Behöver jag två av er? Jag kanske ger dig en andra chans att tala för din sak, Faelion. Kanske. Men om jag gör det måste du övertyga mig. Jag kommer att vänta mig verklig entusiasm. Faelion började skrika sina böner igen och ge överdådiga löften så snart Chiaini flyttade handen. Men de övergick snart i ordlösa skrik och tårar när munkavlen sattes på plats. Remmen spikades fast igen och Jachims tratt placerades över hennes gapande mun. Den storväxte ställde upp en annan tunna på bordet bredvid hennes huvud. Aishidén verkade bli galen, rullade med de uppspärrade ögonen, kastade sig fram och tillbaka under bordet tills det darrade. Hanlon var imponerad. En Aishidén måste vara mycket svårare att bryta ner än en fet köpman eller hans rundhylta dotter. Å andra sidan verkade det som om Chiaini hade fått hjälp av någon av de utvalda. Han blev varse att Chiaini betraktade honom och slutade le ner mot Faelion. Hans främsta livsregel var att aldrig stöta sig med dem som de utvalda satte att bestämma över honom. Säg mig, Hanlon, sa Chiaini. Vad skulle du tycka om att lägga händerna på en drottning? Han kunde inte låta bli att slicka sig om läpparna. En drottning, det hade han aldrig gjort förut.